dyrbart och heligt. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen, var så goda och sitt. Och så roligt att se er allesammans. Och det är en sån glädje. Det är ett sånt privilegium, tänk jag säga för en tant i min ålder, att få dela Guds ord. Finns det någonting större? Hörrni, för några veckor sedan så hade vi en visionssöndag. Och då i min predikan så påminner jag om Sions mångåriga vision. Att vi vill vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Och den söndagen så stannar vi vid den här första delen, att vara en relationsbaserad församling. Och vi tittar lite på Jesus sista samtal som han höll eller hade då tillsammans med lärjungarna före korsfästelsen. Då han liksom summerade det där allra viktigaste som han ville att de skulle ta med sig. Och vad var det? Jo, han gav dem ett bud. Att de skulle älska varandra. Och han bad en bön för dem. Att de alla skulle vara ett. Precis som Fadern, Sonen och den helige Ande är ett. Och så sa Jesus att det är på det sättet som världen kommer att förstå evangeliet och förstå vem Jesus är. Deras kärlek och deras gemenskap till varandra. Och förra söndagen så var Kenneth Grönros lite inne på samma sak. Han delar fyra saker som sociologer lyfter fram som faktorer som gjorde att den kristna tron spred sig från den här lilla lärjungaskaran efter uppståndelsen till att bli en global rörelse med inflytande ännu 2000 år efteråt över hela vår värld. Och en av de faktorerna så ansåg sociologerna låg just i den här gemenskapen, koinonia-gemenskapen. Den här en attraktiv gemenskap som lärjungarna hade till varandra och som gjorde liksom att det blev ett sug, att man ville, liksom, man ville komma med i den här skaran. Och vi tror att relationer är viktiga och därför så jobbar vi jobbar på liksom fördjupade relationer på olika sätt här i församlingen. Till exempel det här café som vi har efter varje gudstjänst. Det är ett sätt att bygga relationer. Vi hade just ett ny i kyrkan där vi satt ner med några som är nya. Vi har Jesushelger. Nu har vi en helg för kvinnor. Den kommande veckoslutet, tyvärr så är den mer än fullsatt. Men vi hoppas vi kan ordna nya helger till våren. Men sen har vi våra smågrupper, lifegrupper. Och det är kanske framför allt ett av de bästa sätten att bygga relation, nära relationer till varandra. Och nu vet jag att det är flera av er som har uttryckt att ni skulle vilja vara med i en sån här life-grupp och som vi inte ännu har liksom lyckats kanske till mötesgå därför att vi har just nu utmaningar på ledarfronten. Så känner du att den helige ande rör vid ditt hjärta och manar dig. Kanske det är du som ska samla en några lärjungar i ditt hem eller någonstans till en enkel gemenskap. Så kom och tala med någon av oss pastorer så ska vi se hur vi går vidare. Men kristen tro, det är mera än ett gäng likasinnade som samlas i kyrkan varje söndag eller i ett hem i en smågrupp. Det är mera än så. Kristen tro så handlar om lärjungaskap. Att jag blir en lärjunge till Jesus. Och idag ska vi titta på vad Jesus säger, de sista orden som han säger efter korsfästelsen. Förra gången tittade vi på vad det där sista han sa före han gick lidandets väg. Då han uppmanade att älska varandra. Men vad säger han efter korsfästelsen strax innan han ska gå hem till fadern? Jo, då talar han om uppdraget som han ger dem. Matteus 28:19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ja, men nu ger han dem ett uppdrag. Gå ut och så gör ni alla folk till lärjungar. Och då blir ju min fråga den, vad är då en lärjunge? Lärjungarna var ju uppenbarligen lärjungar. Och nu ska de i sin tur göra nya lärjungar. Men vad är en lärjunge? Och då tänker jag att vi behöver studera vad begreppet lärjunge betydde på Jesu tid. Och det är det jag tänkte att vi ska göra idag. Men vi behöver först titta på ett annat begrepp. Ni kommer kanske ihåg att lärjungarna vid flera tillfällen så kallade Jesus för rabbi, mästare. Till exempel Johannes 1:49 så är det Natanael som säger: rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Eller Petrus som säger till Jesus: rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor. Johannes 1:38. Rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Och här fick vi ju förklaringen. Rabbi betyder lärare. Och Jesus, han var en lärare. Nu var ju Jesus inte den enda rabbinen. En rabbin så var en som hade liksom avskilt sitt liv till att studera skrifterna och liksom utlägga och förklara skrifterna, alltså Bibeln. På den tiden så var det ju Gamla testamentet som man hade, och man liksom studerar skriften väldigt noga. De fem Moseböckerna kallades för Toran. Sen har vi de här profetiska profetböckerna och så har vi de här historiska böckerna. Det var det tillsammans som utgjorde skrifterna. Så det fanns ju de här som hade avskilt sitt liv till att liksom studera och utforska. Så det var den tidens teologer. Men man ärade de här teologerna med att kalla dem för mästare eller rabbi på hebreiska. Och intressant är att väldigt ofta så undervisade i form av liknelser, som ju Jesus också gör. Och några så reste från by till by och så undervisade i synagogorna. Och ofta så hade de lärjungar som studerade tillsammans med dem eller under deras ledning. Och ibland så reste de här lärjungar också tillsammans med dem. Så det är ju intressant att veta att det fanns liksom den här, ska vi säga, den här modellen i det dåtida samhället. Nu var ju Jesus självklart inte liksom bara en rabbin bland andra rabbiner. Men vi behöver förstå att han liksom fungerade, han levde i en judisk kontext och han hämtade sin undervisningsstil och också en del av sina bilder från den här kontexten, det samhälle där han då fanns. Och det hjälper oss att bättre förstå också den här undervisningen om lärjungaskap, om efterföljelse, om Guds rike, om vi liksom får den här kontexten här. Och en rabbins största mål, så det var att fostra lärjungar som skulle föra hans undervisning vidare. Och därför så var det väldigt viktigt. Det var inte liksom bara viktigt att rabbinen hade en stor kunskap i skriften, utan det var också viktigt med hans karaktär och hans moral. För en lärjunge skulle liksom inte bara studera skriften tillsammans med rabbinen, utan den här lärjungen skulle också observera sin mästares liv. Rabbinen, han skulle vara liksom ett levande exempel på hur man lever i enlighet med Guds ord, skrifterna. Och det var på det här sättet som lärjungen i praktiken lärde liksom vad ordet betyder. Vår tidigare pastor här i Sion, Stefan Sigfrids, några av er så vet att han för ett antal timmar sedan så har han blivit avskild och insatt som föreståndare för den största frikyrkoförsamlingen i det här landet, Finska Pingsförsamlingen i Helsingfors, Salenförsamlingen. Den är något större, bara några tusen större än vad Sion är. Och vi har flera, om ni saknar en del människor i kyrkan som alltid brukar vara här, så beror det på att ett stort gäng så är ner till Helsingfors och har varit där och heja på Stefan idag, Stefan och Marina. Men det här Stefan, han var med och forma vår vision om att vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Och han blev citerad i en av de kristna tidningarna i Sverige, Dagen, för några år sedan. Och då sa han Stefan så här, att dagens kyrkor tenderar att forma teoretiker istället för lärjungar som lever ut den kristna tron i vardagen. Kyrkans kris är att den inte formar lärjungar. Lärjungen bör få fatt i Bibeln, sa Stefan. Ja, för en lärjunge 2022 så gäller samma som för en lärjunge år 32 efter Kristus. Att öppna skriften och studera den. Men det räcker ju inte med att liksom bara läsa den. Lärjungar är vi först när vi praktiserar ordet, när vi lever efter ordet. Och det var det som Stefan Sigfrids var ute efter. Lärjunge, det är en som lever efter ordet. Så när Jesus uppmanar lärjungarna här att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar, så säger han också det här, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Ni ska inte bara undervisa, ni ska liksom inte bara tala teorier, utan ni ska dem, lära dem att hålla också och leva i enlighet med det jag har undervisat och i enlighet med det exempel som jag har visat er. Det är det som Jesus säger. Så om vi tittar på vad en lärjunge är utifrån den här nytestamentliga kontexten, så kan vi säga att det är en som följer sin mästare, sin rabbi. Det är en som studerar och lär av sin mästare. Det är en som blir lik sin mästare. Och en som tjänar sin mästare. En som är överlåten till sin mästare. Och en som tar över efter sin mästare. Det vill säga fortsätta den här mästarens verk eller arbete. När han själv inte längre, liksom, eller kanske när han har gjort sitt, så finns det någon lärjunge som fortsätter hans arbete. Och jag tänkte vi ska titta på några punkter utifrån det här. Vad lärjungaskap är. Och det första, det är ju efterföljelse. Det är att följa efter. Vi kan läsa några verser när Jesus kallar de här första lärjungarna. Vi läser från Markus 1. Från vers 16. Så läser jag så här. När han, alltså Jesus, gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa det till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jesus kommer inte gående här längs stranden och så liksom viftar han nu med liksom något kompendium eller någon textbok i handen och säger, hörni killar, hur skulle det vara om ni skulle komma och slå er ner här tillsammans med mig nu? Och så ska vi studera det här, den här boken. De studerar skrifterna, ja. Men det var ju inte det han gjorde. Utan det han kallar dem till, det han erbjuder, det är att de ska följa honom. Det är att de ska vandra tillsammans med honom. Det är att de ska äta tillsammans med honom. De ska leva tillsammans med honom. De ska följa honom på de här byavägarna. Det är det han inbjuder dem att göra. Och det finns ett talesätt som säger att du ska lära dig av en rabbi genom att täcka dig i dammet från hans skor. Det vill säga du ska följa så tätt in på din rabbi att liksom dammet liksom fastnar på dina kläder. Och jag tänker så här, det skulle vara intressant att se liksom hur det såg ut i en sån där lärjungaskara och i den här lärjungaskaran kring Jesus. Kanske fanns det här som var väldigt, väldigt ivriga att hålla sig nära, så nära som möjligt. Och jag vet inte, kanske det fanns de här som kom lite sån här, liksom där på efterkälken och släpa fötterna efter sig. Och, ja, de var nog inte så där riktigt taggade eller helöverlåtna, jag vet inte. Och det här är frågan att på vems ansvar är det att lärjungen följer nära sin mästare? Är det på mästarens ansvar eller är det på lärjungens ansvar? Kan ju fundera lite. Men det här Jesu lärjungar, de skulle inte bara lyssna till liksom hans undervisning och utläggning, utan de skulle också observera hans liv. De skulle lyssna efter, de skulle titta på hur svarar han på frågor, hur behandlar han människor, vad har han för värderingar, hur den relation har han till sin far i himlen. De observerade hans liv och det var ju därför som de skulle vara nära och på plats. Och den här lärjungaskapsmodellen så finns redan i Gamla testamentet. Vi läser till exempel om profeten Elia och han hade profetlärjungar. En profetlärjunge så var ju Elisa. Och i första kungaboken 19 så kan vi läsa om det här tillfället då Elia kallar Elisa att bli profetlärjunge. Och han kastar sin mantel över honom. Det var tydligen ett sätt att visa att jag kallar dig att bli min lärjunge. Och det som händer det är ju att Elisa han ger upp precis allt. Han lämnar sin farm, sitt jordbruk, oxarna, vad han håller på med där. Och så står det att han följer och följde liksom Elia vart han än gick. Och det står att han blev Elias tjänare. Men Elias mål, det var liksom inte bara en akademisk utbildning. Det fanns profetskola på den här tiden. Men det handlade då inte liksom bara om att nu ska vi sätta oss ner och så ska vi läsa böcker om profeter och profetisk tjänst. Utan det handlade väldigt mycket om att nu ska vi studera profetens liv. Så Elisas, liksom, det att han följde Elia, det gjorde han i avsikt att han själv en dag skulle kunna bli profet i Israel och fortsätta Elias tjänst. Man skulle bli likadan. Och jag tänker, det här har vi ju haft i samhället tidigare också. Ni som är äldre så känner till det här mästare-lärlingssystemet. Man lär sig genom att följa en mästare. Ja, men lite finns väl idag också av det i det här inlärning i arbetet. Du är ute liksom på en arbetsplats och du följer någon. Du ser hur någon annan gör. Och evangelierna så beskriver väldigt tydligt att det var den här typens relation som lärjungarna hade till Jesus. Att de följde honom tätt inpå längs vägarna och där han gick. Och så lärde de sig. Och genom det här så utmanades deras hjärtan och framförallt så förvandlades deras hjärtan. Det andra som vi ser, det är att lärjungaskap, det är en pågående process. Det är liksom inte någonting sånt här som går snabbt, utan det är pågående. Och det kan ju hända att någon av oss, jag har inte den här bibeln, men jag kommer ihåg min första bibel, så skrev jag in några viktiga datum. Jag skrev in datumet när jag hade blivit frälst. Jag skrev in datumet när jag hade blivit döpt. Kanske du har gjort någonting liknande också. Och det här är ju viktiga beslut som vi har tagit. Men det att jag har ett datum för när jag blev frälst eller jag blev andedöpt en viss dag. Så det betyder ju ingalunda det att nu är jag liksom färdig. Utan det betyder det att jag har påbörjat en lärjungavandring. Och den kommer att fortsätta för mig så länge jag väljer att följa Jesus. Så jag hoppas den... Ja, jag har för avsikt att jag ska vandra hela vägen ända tills liksom jag drar sista andetaget. Men det här gör ju att vi aldrig kan begära av någon som är ny i tron att han eller hon ska kunna och veta allt eller vara så färdig och så helgad. Vi behöver ha det här perspektivet av att lärjungaskap, det är en pågående process. Jag har jobbat med förskolebarn och ibland så fanns det någon stackare som var livrädd för att börja skolan. Liksom, jag kan ju inte läsa. Eller jag kan ju inte liksom addera kanske 5 + 13. Och sånt där. Och jag fick som säga, men snälla du. Du behöver ju inte kunna det här för att gå i skolan. Du går i skolan för att det finns saker som du kan få lära dig. Inför att du redan kan de här sakerna. Så det är viktigt att vi också som lärjungar, att vi har det här perspektivet. Att du varken kräver av dig själv eller du kräver av andra runt omkring. Att vi ska liksom kunna allt, vi ska veta allt, vi ska liksom vara färdiga på alla områden. Du är på resa. Någon har just börjat sin vandring. Jag har vandrat längre med Jesus. Men det finns massor som jag inte ännu vet och kan. Och jag tänker också att det är viktigt att vi inte liksom, vi som har vandrat länge med Jesus, slår oss för bröstet och tänker, men nu liksom, ja, vandra så här länge med Jesus, ja, jag kan det här, ja. Men de här ungdomarna, ja, det finns så mycket som de inte ännu vet. Du kan ha suttit 40 år, du kan ha varit liksom följt Jesus i 40 år och ändå inte ha låtit dig förvandlas. Lärjungaskap, det handlar om att förvandlas. Om du inte har låtit dig förvandlas i din efterföljelse, så är du inte en lärjunge. Då är du en anhängare, kanske en församlingsmedlem, men inte en lärjunge. Så vi behöver vara ödmjuka i det här perspektivet av att vi är allesammans på en vandring. Det är en pågående process där mitt kött, liksom mitt gamla sätt att tänka, ständigt utmanas av Guds rikes annorlunda värderingar. Av en Jesus som handlar kanske tvärt emot vad lärjungarna hade tänkt att han skulle göra. Ja, men Jesus utmanade dem radikalt många gånger i hur han bemötte andra människor. Han gick in där andra rabbiner inte ska ha gått in. Han åt tillsammans med sådana människor som andra rabbiner aldrig ska ha ätit tillsammans med. Han utmanar dem rejält. Och det gör ett lärjungaskap när vi följer efter Jesus. Det är en process. Och för det tredje så handlar, eller lärjungaskapets mål, det är Kristus likhet. Det är precis som de här lärjungarna som följer sin rabbi. Att målet är att de ska liksom, ja, de ska ta efter. De ska bli så lik sin rabbi som möjligt. De ska formas. De ska transformeras. Och det är faktiskt lärjungaskapets mål också för en Jesu lärjunge. Och jag tycker att det här ordet som jag har där på skärmen, Romarbrevet 8, det har utmanat mig många gånger. Och jag tycker det är så hisnande. Där Paulus skriver att dem som han, alltså Kristus, i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Alltså det är ju så stort. Fattar vi det här? Att i Guds tanke, det är liksom inte bara att du och jag ska bli frälst. Utan Gud har väldigt, väldigt höga tankar. Han har tänkt att du och jag ska formas till likhet med vår mästare som vi följer. Till likhet med Jesus. Hur är det? Hur är det med dig? Och hur är det med mig? Var befinner vi oss i den processen? Men det här är faktiskt vad Guds ord säger. Att bli lika den man följer. Och det är någon som har sagt så här, att Jesus älskar dig precis sån som du är. Men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli sån som du är. Kan hända det finns ett och annat som du behöver lägga av. Och det här är ju det som i skriften kallas för helgelse. Och som man predikar ganska mycket om förr när jag växte upp. Men som vi har varit kanske lite för försiktiga att undervisa om nu. Men det är ju ingalunda så att helgelse var liksom någon sån här gammaldags liksom schema på liksom Guds ordning som han har plockat bort. Utan det här är en viktig del i liksom lärjungaskapet. Att den helige ande får utmana oss. För när vi läser Guds ord så talar den helige ande till dig. Pekar på Jesu liv. Aldrig som en anklagare. Men som en uppmuntrare. Som en som hejar på dig. Att, hur skulle det vara? Att liksom, här finns en förebild. Som vi kallar det att liksom förvandlas efter. Det är ju så att Jesus, han vill också ge den förlorade sonen nya kläder. Inte bara upprätta honom liksom, i den här relationen mellan sonen och fadern. Utan han vill också ge nya kläder. Liksom, och ta bort de där illa luktande kläderna som påminner om den här svinstian. Det är helgelsen att formas. Det fjärde som vi ser utifrån lärjungaskap på Bibelns tid, det är att det handlar om en djup överlåtelse till den som man följer. Till exempel då Elia och Elisa. Så det växte ju fram en innerlig relation mellan dem. Det blev en sån här fader-son-relation. Och den här sista tiden som Elia levde så var Elisa väldigt, väldigt mån om att inte släppa blicken från Elia. Han skulle vara överallt, precis överallt där Elia var, så där var Elisa. Och så kommer det här tillfället när Elia får en sån här specialtransport som ingen före och ingen efteråt har fått. Han får åka i eldvagnar till himlen. Och Elisa, han är ju där, så han ser det. Och så utbrister han: min fader, min fader. Och det var en oerhört förlust för Elisa. Han förlorade sin andliga fader. Och på Jesu tid så var det sed att man skulle hålla sin rabbi lika kär som man höll sin egen far. Och man skulle visa lika stor respekt, till och med ännu större respekt för rabbin än vad man visar sin far. Och det sägs så här, det beskrivs så här, att om både en mans far och hans rabbi tas till fånga så ska lärjungen först köpa fri sin rabbi. Och om både en mans far och hans rabbi bär på tunga bördor så ska han först lyfta av sin mästares bördor och sedan sin fars. En sån relation, en sån överlåtelse hade man till sin mästare. Och då kanske vi förstår att det ligger i när Petrus han liksom deklarerar för Jesus att vi har lämnat allt och följt dig. Vi har lämnat precis allt och följt dig. Det är liksom det här, vi har överlåtit allt. Och så säger Petrus så här: även om jag måste dö med dig så kommer jag aldrig att förneka dig. Så djupt har Petrus överlåtit sig. Och då kan vi också kanske förstå någonting av Petrus smärta. Det där ögonblicket då han inser att han tre gånger har förnekat sin rabbi, sin mästare. Som han ju har liksom lovat trohet in till döden till och med. Och så har han svikit tre gånger. Och så kan vi kanske ana någonting av den här, ska vi säga, djupa liksom upprättelsen och nåden för Petrus. När Jesus efter uppståndelsen dukar frukost åt Petrus på stranden vid Galileiska sjön. Och liksom relationen mellan lärjungen och mästaren upprättas. Jesus förlåter allt. Han nämner inte med ett ord om Petrus förnekelse. Och istället så får Petrus uppleva en upprättelse och ett förtroende som är helt otroligt. Att på den lärjungen, att den här lärjungen som liksom braste, så säger Jesus att du ska bli ledare i min församling. Det är nåd. Och det här är Jesus. Det här är Jesus. Men en lärjunge så är djupt överlåten. Det är liksom inte ena dagen i världen och andra dagen liksom i, så följer man Jesus. Man ger inte bara en dag i veckan till Jesus, utan man ger allt. Man lägger ner precis allt och följer Jesus. Det var lärjungaskap på Jesu tid. Vad betyder vårt lärjungaskap? Och för det femte, lärjungaskap, så det innebar också tjäna. Det var så att en lärjunge, han förväntades tjäna sin mästare. Och det här ser vi med Elisa. Det står att han lämnar allt och tjänade Elia. Det står också i andra kungaboken 3 och 11. Beskrivs Elisa som han som brukade hälla vatten över Elias händer. Jag menar, de tvättar ju händerna. Och då var Elisa framme där. Och så var det han som hällde vatten över Elias händer. Han tjänade sin mästare. Och Jesu lärjungar tjänar också Jesus. Det var de som gick in i byn, i staden, och de fixade fram mat. De gjorde i ordning för den sista påskmåltiden. De betjänade honom på olika sätt. De var vana med den här modellen. Det var helt klart att man ska betjäna sin mästare. Och det sades att allt som en slav gör för sin herre, det gör en lärjunge för sin rabbi. Alltså man hade ett tjänande sinnelag. Och då tänker vi tillbaka vid den där sista måltiden där. När Jesus sitter där med lärjungarna och samtalar med dem. Nu har de följt honom i 3 år. Lyssnat till hans undervisning. Observera hur han har levt sitt liv. Och jag tänker, men hur liksom kände och upplevde Jesus det? Hur mycket liksom frustration liksom upplevde han när han liksom märker hur lite de ändå har, liksom, eller hur mycket de ändå har kvar och hur lite de praktiserar av det han har undervisat. För vet ni vad de gör? Där kring bordet där de ligger. De börjar bråka om vem av dem som är störst. Hur är det med rangordningen här nu? Okej. Okay. Ja, men hur ska Jesus nå fram med himmelrikets tänk och attityd? Hur ska han förstå, hur ska han få dem att förstå detta annorlunda rike, detta upp- och nervända rike, där den är störst som tjänar? Hur ska han få dem att fatta det? Jo, han reser sig upp, böjer sig ner. Och så gör han det som skulle vara otänkbart för en annan rabbi. Han tar av sig manteln och så knyter han handduken runt midjan. Det som var en slavs göra. Böjer han sig ner och så tvättar han deras fötter. Det var så här att inte ens lärjungen tvättade sin rabbis fötter. Det var en slavs uppgift att tvätta fötterna. Ser du vad Jesus gör? Han böjer denna rabbi, denna mästare, Guds son, som just snart ska dö och besegra all ondska och sätta sig på faderns högra sida för att regera. Han böjer sig ner lika djupt som en slav. Och så tvättar han lärjungas fötter. Och så säger han: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre. Och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och så undervisar han ännu en gång: störst är den som tjänar. Har du en tjänande attityd i ditt hjärta? Eller är du för stor för vissa uppgifter? Jag vet att jag har sagt det förr. Men det här är Guds ord. Det här är vår förebild. Det här är Jesu undervisning. Om du tänker att det där är inte min uppgift, då utmanar Jesu förebild dig idag. Men om din ambition står till positioner snarare än till tjänande, så har du en bit att gå ännu i lärjungaträning. Men för du är väl inte större än din mästare? Och det spelar ingen roll hur mycket kompetens, hur mycket gåvor du tycker att du har. Som du kanske tänker att någon pastor eller någon ledare borde se de här gåvorna. Men om du inte tjänar. Det börjar med tjänande. Ett ödmjukt tjänande sinnelag så går före all form av ledarskap. Vad säger Paulus? Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Att vara lärjunge på Jesu tid, på lärjungarnas tid, det var att ha ett tjänande sinnelag. Och så det sista. Vi ska gå ner för landning nu. Och alldeles strax gå in i nattvarden. Det sista. Efter den här sista måltiden, vad är det han säger då? Så tittar han på de här lärjungarna. Och så säger han: det är ni som har stått med mig genom alla lidanden, alla prövningar. Och jag överlämnar riket till er. Liksom min far har överlämnat det till mig. Alltså, kan du fatta? Ja, men de här som har följt honom 3 år. Men de har absolut inte varit de mest formbara. De mest läraktiga lärjungarna. Och så säger Jesus att nu lämnar jag över riket till er. Och man skulle vilja kasta sig på bromsen. Men har du fattat vad du gör? Liksom, de här, ska de här ta över riket? Men det är precis vad Jesus gör. Han har ett sånt enormt förtroende till de här killarna. Kanske inte killarna, men till den helige ande. För när han går hem till fadern nu, så ska han sända den helige ande som ska följa dem, som ska undervisa dem, som ska öppna upp skriften så att de förstår när de läser, och som ska påminna om vad Jesus har försökt undervisa dem. De behöver inte veta allt, de behöver inte kunna allt för att nu gå ut och göra andra till lärjungar. Du behöver inte kunna hela Bibeln. Du behöver inte kunna förklara allt. Du behöver inte kunna förstå allt för att kunna dela med dig och ge vidare det du själv har fått. Det är någonting man får börja med genast med samma. Kom och se. Kom och se vem jag har träffat. Kom och se. Kom och lär känna Jesus. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Nu ska de fortsätta sin mästares arbete. Och där avslutar vi idag med en utmanande fråga till oss allesammans. Är jag en lärjunge eller är jag en anhängare? Är du en lärjunge eller är du ensam. Bara hänga med.